because it was the only division which definitely brought about the fall of a government.
For nearly a year before that debate, there had been a piling up of bitterness and anguish in the breasts of people who wanted Britain to go all out and win the war against Hitler. And so you can imagine that the debate was a very fierce one, not only the Labour opposition, but also Conservatives. They felt that the whole conduct of the war could not be carried on under a man whom they had already assailed at the time of Munich, and whom they realized he was not really by nature a war leader.
Gradually the temperature began to rise, and when Herbert Morrison for the Labour Party announced that they were going to divide at the end of the debate against the government, there was an action group of which Clement Davis was chairman, the Liberal leader, and I was secretary. It was an all-party committee committed to pressing for more decisive action during the war and a more vigorous posture and a more vigorous prosecution of the war. And we decided to hold a meeting after Morrison's announcement, and we asked Leo Amery to preside over it. And it was an enormously attended meeting. There were a great many Conservative members of Parliament there, and I felt something was happening. And there was a great many members of Parliament who had never been hitherto members of our action group who fetched up at the meeting. And the feeling at the meeting was passionate. And I felt at that time that a great many Conservative members were not only prepared to abstain in the division, but even to vote against the government. And I came down from that meeting with feelings of great tension. Meanwhile, Churchill had been putting up a great defense of the government. And it was ironical again there, because the debate was about Norway. And Norway had been a series of disasters for which, although he might not be blamed, because they may have been unavoidable, and I think were unavoidable, he was directly responsible as First Lord of the Admiralty. And Amery made a most formidable speech in which he quoted Cromwell's words, "You have been here long enough for any good you have done. In the name of God, go." And then Lloyd George came down and made the most devastating speech I've ever heard even him make, in which he concluded by saying to Chamberlain, "You have asked the nation for sacrifices, but there is one sacrifice that is more necessary than any other, and that is the sacrifice of your own office." And when the result of the division was announced, and the Conservative majority fell to about 80, and that meant the fall of the government in the circumstances, I could see Chamberlain, I can see him now, blanch. He had asked for friendship from those who were his friends, and he hadn't got it. And he walked out of the chamber a solitary figure, and I felt very sorry for him at that moment, because I knew that he knew that he was done.
And I remember Chamberlain going to his room afterwards and saying he wondered whether this could go on. But it wasn't until the next day that he really realized that his pay number was up. On that particular day, the whips, I think, tried to explain to him that it might have been worse and that sort of thing. But those of us who were with him could see the writing on the wall by that time.
During those 2 days, the 9th and 10th of May, there was great doubt as to who would succeed Chamberlain. And the Labour Party made it clear that if there was to be a coalition government, which by now everybody thought necessary, they would not serve under Chamberlain. The choice, therefore, was between Churchill and Halifax.
Den pålitlige Lord Halifax framstod som den uppenbara efterträdaren till Chamberlain, men ingen ledamot av överhuset hade varit premiärminister på nästan 40 år. Sen var det hans konkurrent om posten.
Churchill was viewed with grave misgiving by the establishment, as it would now be called. Everybody at 10 Downing Street, in Whitehall generally, the cabinet offices, and in very large sectors of the Conservative Party were frightened of Churchill. They thought he was an adventurer. They remembered Gallipoli. They thought that they did not want to see the fortunes of this country at a most critical moment in its whole history handed over to somebody who might do the most extraordinary things and undertake the most astonishing adventures. And they all, after all, realized that Norway, this fiasco from which we were just hoping to recover, or had just been saved in the nick of time, was largely the inspiration of Churchill. It was a very fine idea, but it didn't work, just like Gallipoli. And therefore, it was with a certain amount of fear of Churchill that I think the minds of most people in the centre of government and in the centre of Whitehall turned towards Halifax. Halifax was safe. He was clever, he was a fellow of all souls, he was a man of indisputable charm and absolute integrity, and it was hoped that he would perhaps be sent for by the king.
The Labour Party approached me, Hugh Dalton and Herbert Morrison, and they both talked in favour of Halifax, and they thought that Halifax ought to take over, and I think their idea always was that, that Churchill would run the war under Halifax, an idea which didn't appeal to Halifax.
I remember Churchill telling me that the critical moment came when Chamberlain asked Halifax and him to join him in the cabinet room. And the three of them were there. Halifax was sitting beside Chamberlain, who suddenly turned to Churchill and say, "Tell me, Winston, do you see any reason why in the 20th century a Prime Minister should not be in the House of Lords?" And Churchill thought that this was a trap, because if he said, "No, I see no reason at all," he thought Chamberlain would turn to Halifax and say, "In that case, if the King were to ask my advice, I could perhaps suggest you." On the other hand, it would be very difficult for him to say, "Yes, I do," because then there could be no alternative but himself. And so he turned round and stood staring over the Horse Guards parade and did not reply to the question.
The decision, I think, was largely taken by Halifax, who told me he had a pain in his stomach an hour or two before the meeting and did not really want to be Prime Minister. Whereas the man who really did want to be Prime Minister, but he was quite determined on it, was Churchill.
I gryningen den morgonen svepte tyskarna in i Holland, Belgien och Luxemburg. Nu hade kriget kommit mycket nära Storbritannien. Samtidigt som de allierade styrkorna gjorde sig beredda till strid begav sig Chamberlain till Buckingham Palace för att begära avsked och råda kungen att kalla till sig Churchill.
Churchill would be a gamble, and perhaps when you're in at a very serious moment of your lives, a gamble is not the thing to undertake. And so it was with great despair that we all heard on the evening of the 10th of May that the King had sent for Churchill.
Övergivna monster. Men i maj 1940 utgjorde de här forten i Maginotlinjen Frankrikes frontförsvar mot Tyskland. En halv miljon franska soldater gömde sig under de konstgjorda kullarna. Det var det dyraste och mest fulländade befästningssystem som någonsin hade byggts. Här skulle kanonerna hejda tysken. Förutsatt att tysken tog den här vägen. gudskelov vi har den franska armén, sa Winston Churchill när Hitler kom till makten. Men 1933 hade den franska armén inte längre den överlägsna styrka den en gång hade haft. Franska militära instruktionsböcker ägnade sida efter sida och taktikstudier från första världskriget. Fastän Hitler hade sagt att det kommande kriget skulle bli något helt annat än det förra. Fransmännen hade varit med om att utveckla stridsvagnen och flygplanet, men gjorde inte mycket för att utvidga deras användning. De hade varit först med motoriserade trupptransporter, men hade gått tillbaka till att använda järnväg och hästar. Och särskilt då hästar.
It was a period of very deep decay, probably caused by the excess of effort during the First World War. We suffered from an illness which is not peculiar to the French, the illness of having been victorious, you know, and believing that we were right and very clever. A victory is a very dangerous opportunity.
Under mellankrigstiden var Frankrike djupt söndrat. Olika fraktioner var i konflikt med varandra. Allianser växlade. Regeringar kom och gick. Somliga varade några timmar, andra i några månader. Få varade i ett helt år. Samma dag som Hitler kom till makten saknade Frankrike regering. Liksom när han marscherade in i Österrike 5 år senare. Frankrike var vänstern mer intresserad av att sätta åt högt uppsatta fifflare hemma än att ta itu med fascismen utomlands. Och inom högern hatade man vänstern till en grad att man var beredd att gå med på en diktatur. Redan 1934 hade segraren i Verdun, Marshal Pétain, förts fram som Frankrikes räddare undan kommunismen, trots att han var nära 80 år. De djupa klyftorna gjorde att Frankrike försummade behovet av återupprustning.
The whole of the possessing classes, the right if you like, preferred the idea of the Germans to their own communists.
You didn't have to walk around these streets and see pour qui et pourquoi written on them, or the hammer and sickle, to realize that nobody was going to lift a finger.
På 30-talet byggde Frankrike ett starkt befästningssystem längs gränsen mot Tyskland. Och eftersom idégivaren och dåvarande försvarsministern hette André Maginot blev systemet känt som Maginotlinjen. Maginotlinjens fort var tekniska underverk. Elektriska tåg förde soldaterna från förläggningen till artilleriställningen, från ammunitionsförrådet till matsalen. Nere i underjorden fanns biografer, solarier, luftkonditionering. Ja, alla moderna bekvämligheter. Här levde man i en Jules Verne-artad värld, djupt nere under markytan. Maginotlinjen kallades för Frankrikes sköld, men den var bara 14 mil lång. Och där den tog slut i väster var det 40 mil kvar till Engelska kanalen. Franska strategerna hävdade att om det blev allvar skulle deras styrkor bli tvungna att möta tyskarna på belgisk, om inte tysk, mark. Dessutom skulle det inte bara bli dyrt att bygga ut Maginotlinjen så att den täckte den belgiska gränsen. Utan då skulle ju också belgarna tro att Frankrike tänkte lämna dem åt sitt öde när kriget kom. Det ohållbara i det resonemanget avslöjades 1936 när Belgiens kung Leopold, utan att konsultera Frankrike, valde att förklara Belgien neutralt och stängde gränserna också för franska militära observatörer. Alldeles för sent började Frankrike förlänga Maginotlinjen mot havet. I maj 1940 var det långt ifrån klar. Frankrikes förluster i människoliv räknat hade varit fruktansvärda under första världskriget. Nu tänkte den franska militären enbart på försvar. Och man glömde vad Napoleon hade sagt, nämligen att den sida som stannar kvar inne i sin fästning är slagen på förhand. Eftersom Frankrike avvisade varje tanke på offensiv krigföring blev Maginot-linjen ironiskt nog ett bättre skydd för Tyskland än för Frankrike. Samma år som Maginot-linjen blev klar gav den tyske översten Heinz Guderian ut en bok med den profetiska titeln Achtung Panzer. En bok som aldrig blev ordentligt studerad av vare sig den franska eller engelska generalstaben. Ändå utvecklas där en ny sorts krigföring, en koncentrerad insats av stridsvagnar med infanteri och flygvapen i nära samverkan. Blixtkrig.
We had had tanks in the First World War. We knew all the difficulties of the game. While the Germans who didn't have them had the feeling of those who are attacked by tanks. And while we considered that the tanks were a little awkward and difficult to use, the Germans jumped to the new weapons with the appetite of a new rich.
Paris den 14 juli 1939. Den sista nationaldagsparaden under tredje republiken. Några dagar tidigare hade den brittiske krigsministern på besök i Paris sagt att Frankrike hade världens största armé. Meningen med det uttalandet var, liksom med paraden, att stärka moralen. Parisarna hade knappt hunnit hem från semestern förrän de fick veta att de än en gång låg i krig med sina arvfiender. Mm. 1914 hade man ropat mot Berlin, men nu vill man bara få slut på det hela. Men den franska mobiliseringen var för effektiv. Inkallelserna av kvalificerade tekniker höll på att stoppa stora delar av den krigsviktiga industrin. Först efter flera veckors förvirring fick de återvända till sina arbetsplatser. Det var inte heller ett enat Frankrike som drog ut i krig. Bitterheten fanns kvar i politiken. Ministrarna tänkte mer på sin egen framtid än på landets. Och det var många som följde sina ledars exempel. Paris förändrades inte mycket efter krigsutbrottet, utom till det yttre. Slagen framför andra hösten 1939 var Paris sera toujours Paris. Paris kommer alltid att vara Paris, med Maurice Chevalier. À nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voiler le soir l'air réverbère, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Medan bundsförvanten Polen var på väg att krossas i öst gjorde varken Frankrike eller Storbritannien särskilt mycket i väst. Fast Frankrike gick förstås till angrepp mot Renlandet. Frankrikes enda offensiv under kriget. Några franska divisioner avancerade 8 kilometer in i Renlandet, men de försökte inte ens bryta igenom tyskarnas Siegfriedlinje, fastän den ännu inte var klar och det inte fanns en enda tysk stridsvagn i västfronten eftersom Polen fortfarande gjorde motstånd. Men i de samtida journalfilmerna tvivlade man inte på Frankrikes beslutsamhet.
We have read those communiques from the French High Command. This is the living story behind those brief unvarnished reports. Our cameramen in the advanced lines on German territory watch the observation post at the bridge over the Rhine between Kiel and Strasbourg. This was a German railway station, now in the hands of French troops. From fortified outposts, the vigilant watch is never relaxed. The Maginot Line, which was built as the first line of defense for France, has become the second line behind the attack. The gradual but steady advance of the French troops has brought their camouflaged artillery within range of the Siegfried outpost. There is no haste, only a grim, relentless pressure on the Nazi emplacement. Meter by meter, the poilus are moving forward.
If the French army would have attacked in the beginning of September with their very strong superiority in division, in armored cars, who lacked all armored cars on the Western Front at that time, in artillery, in air force, the German forces in the so-called Western Front could stand no more than 1 or 2 weeks.
Men redan innan Polen hade kapitulerat beordrade den franske befälhavaren sina styrkor tillbaka bakom Maginotlinjen, och den reträtten försökte tyskarna inte stoppa. En fransman som var med skrev: efter låtsasoffensiven var vi mogna för låtsaskriget.
La bichose à bois fait mais la vaisselle cassée fait fric fric frac et les pieds mouillés font flic flic flac mais boum quand notre cœur fait boum. Avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Boum, l'éclair qui lui fait boum. Et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de...
Under flera minuter varje dag dundrade Maginotlinjens kanoner. Vanligtvis var det för att imponera på besökare som hertigen av Windsor.
S'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum.
Man gjorde inte mycket för att störa fienden. Myndigheterna hade förbjudit bombning av Ruhrområdet av rädsla för tysk vedergällning mot franska fabriker. Journalister fick komma till fronten för att titta på inaktiviteten.
I stayed at an observation post on the Rhine, watching the Germans washing and playing football and sort of thing. And I said to the sentry, why don't you shoot them? Why don't you shoot at them? No, he said, they're behaving perfectly all right. They don't shoot at us. Why should we shoot at them?
Boum, le monde entier fait boum. Tout avec lui dit boum. Quand notre cœur fait boum, boum, boum. C'est l'instant que boum, 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 boum.
Livet vid fronten var händelselöst och enahanda. De franska soldaterna hade så dåligt betalt att de gjorde allt för att få permission. De kunde tjäna lite extra. Vintern 1939 var den kallaste på ett halvt århundrade. Till och med Engelska kanalen frös till utanför Boulogne. Fransmännen avbröt arbetet med förlängningen av Maginotlinjen. Tyskarna däremot fortsatte planledigt med sina befästningsarbeten. Allt eftersom vintern fortskred sjönk den franska moralen. Disciplinen försämrades och fylleriet ökade kraftigt. På järnvägsstationerna inrättades särskilda rum där soldaterna kunde nyktra till innan de återvände till sina förband. Det var få franska generaler som gjorde sig besväret att inspektera sina styrkor. Och överbefälhavaren, general Gamelin, lämnade sällan sitt högkvarter. Han fyllde 68 år i början av 1940. Men hans militära bakgrund var så otandlig att ingen drömde om att be honom stiga åt sidan för en yngre kraft.
Gamelin was very clever, but with no guts at all. And he was liked by the politicians because he was an easy commander-in-chief.
Gamelin hade förlagt sin stab till slottet i Vincennes, strax utanför Paris.
That choice reveals what the man was, you know. The enemy were not the Germans, it was the French government.
På slottet i Vincennes hade den engelske kungen Henrik den femte dött. Och här hade också spionen Matahari avrättats. Av en besökare hade slottet beskrivits som en ubåt utan periskop. Otroligt nog hade det varken radio eller teleprinterförbindelse med någon av staberna ute i fält. Alla meddelanden skickades istället med motorcykelordonanser. Gamelin gav sällan sin stab några order, utan föredrog att bara antyda riktlinjer. Hans strategi var att vänta tills de allierade styrkorna kunde mäta sig med tyskarna i storlek och utrustning innan han påbörjade någon större offensiv. Trots att det innebar att man fick vänta ända till 1941. Innan dess var han angelägen om att hålla kriget borta från franskt territorium. Och han gav sig hän åt de vildaste planer.
We had the plan to go to attack Russia through Norway. Narvik, which led to the landing in Narvik. We had a plan to attack the oil plants in Baku from Syria. And we had plans to raise the Balkans with us by landing in Salonika and join the Yugoslavs and so on, you know. But all this was dreams, absolutely foolish and out of the reality. But that stemmed from the fact that we thought that the war couldn't be decided on the main front because of the inviolability of that front.
Gamelin hade 100 divisioner vid fronten i maj 1940, plus ytterligare 10 som tillhörde den brittiska expeditionskåren. 40 divisioner bemannade Maginotlinjen, medan 5 bevakade gränsen mot Schweiz. Ytterligare 40 divisioner, de bästa, skulle gå in i det neutrala Belgien när Tyskland anföll. Men när det var gjort skulle medelpunkten i Gamelins front ligga här i Ardennerna. De ogenomträngliga Ardennerna. Men var de verkligen ogenomträngliga? På generalstabskartorna såg säkert Ardennerna ogenomträngliga ut med sina tjocka skogar och smala, krokiga vägar. Och det var antagligen därför Gamelin valde att bevaka den här 16 mil långa delen av fronten med 10 av sina sämst utbildade och utrustade divisioner.
The Ardennes came to be chosen for the main thrust since they offered an opportunity to circumvent the Maginot line. And besides, we were conscious of the fact that there were only minor French troops which held the positions in this section of the French front.
We knew that the French high command had dispersed his tanks. The French had more tanks and some better tanks, heavier tanks, than we have had panzers. But we managed our panzer troops. What Gudean said in his instructions, strike hard and quickly, and don't disperse your forces.
Våren 1940 var ovanligt solig, och ingenstans var det frifullare än här uppe i Ardennerna, där enligt generalerna tyskarna aldrig skulle gå till anfall. Ändå hade strömmat in rapporter om att nära 50 tyska divisioner var i rörelse. Rapporter som fransmännen valde att bortse från. De fick till och med reda på datum för angreppet, men gjorde ändå ingenting. De föredrog att avvakta händelseutvecklingen, som gamla uttryckte det. De skulle inte behöva vänta länge till. Klockan är 5:30 på morgonen den 10 maj 1940. Den tyska offensiven började uppseendeväckande nog med en luftlandsättning i neutrala Nederländerna. Målet var broarna över floden Maas breda mynning. Om man kunde ta dem innan de allierade styrkorna hann fram skulle Nederländerna vara delat i två. Järvigheten i det tyska företaget lamslog de nederländska soldaterna. Det ledde inom kort till masskapitulation. Längre söderut i Belgien hade tyskarna ännu en stor framgång denna första dag. De tog spärrfortet Eban-Emel, dittills betraktat som ointagligt, och stöttepelaren i Gamelins försvarslinje. Linjen hade brutits igenom innan några allierade styrkor hunnit fram. Gamelin höll fast vid planen att skicka sina arméer norrut in i Belgien och Nederländerna. 40 av hans bästa divisioner, nästan halva hans totala styrka, plus den brittiska expeditionskåren, marscherade rakt in i den fälla som Hitler och hans generaler hade gillrat för dem. Det dröjde inte länge förrän trupperna stötte på de första flyktingarna längs vägarna. Och flyktingarna försenade den allierade framryckningen, precis som tyskarna hade räknat med.
The great idea of the Germans' part was speed, and they sent ahead of the army policemen with truncheons and white gloves who went on motor bicycles. They all had their Michelin guide for France. They knew exactly where the roads were.
De tyska pansarstyrkorna välde över gränsen till Luxemburg. Deras kolonner var 15 mil långa och hade kunnat bli utmärkta måltavlor för bombflygplan. Men det allierade flyget var fullt upptaget med att understödja den brittiska och franska framryckningen norrut in i Belgien. Luftwaffe slog till mot allierade flygplan på marken. På en engelsk flygbas utanför Reims förstördes planen som stod uppställda i prydliga rader under anfallets första minuter. 50 brittiska och franska flygbaser angreps den första dagen och förlusterna var svåra. Medan de allierade flygvapencheferna räknade sina förluster hade de tyska pansarstyrkorna just trängt igenom de ogenomträngliga Ardennerna och så klara att slå till mot de svaga franska garnisonerna vid floden Meuse här i Sedan. De tyska stridsvagnarna kom fram till Sedan sent på offensivens tredje dag. Gamelin hade räknat med att de omöjligen kunde vara här före den nionde dagen. Alla broar över Meuse hade sprängts av fransmännen den 12 maj. Alla utom en. Den här gamla dammen, 7 mil norr om Sedan, hade man lämnat kvar. Man var rädd att vattennivån annars skulle sjunka så mycket att floden blev vadbar. Men fransmännen lämnade den också nästan obevakad och det märkte snart en tysk pansarförbandschef, Erwin Rommel. Därpå sattes Luftwaffe in ovanför Sedan. Gamelin vägrade fortfarande tro att tyskarnas huvudstyrka kunde gå över Meuse för en ytterligare 3-4 dagar senare. Men Hitler var ovillig att vänta så länge. Hans tidsschema byggde på att året var 1940, inte 1914. Dessutom var fortfarande de franska generalernas blickar fixerade vid händelserna i Belgien och Nederländerna. Fransmännen hade tungt artilleri på Mös västra strand, men begränsade eldgivningen för att ammunitionen inte skulle ta slut före det riktiga slaget. Därför kunde de tyska pansarstyrkorna oskadliggöra de franska bunkrarna en efter en. Snart tog tusentals franska artillerister till flykt. Lika plötsligt som det tyska flyganfallet hade börjat var det över. Som det bara gällde en vanlig fältmanöver gjorde sig det tyska infanteriet berett att gå över Mös. Vid midnatt den 13 maj, medan offensiven fortfarande bara var 4 dagar gammal, hade inte enbart tyskarnas infanteri tagit sig över Mös, utan deras ingenjörssoldater höll på att bygga broar och förbereda pansarstyrkornas övergång. Samma kväll, alltså den 13 maj, hade den brittiska expeditionsstyrkan långt norrut uppe i Belgien ännu inte varit med om några allvarliga strider. Ändå var slaget nu praktiskt taget avgjort.
The morale of the French High Command was very quickly broken. When we happened to know that the front had been broken through at Sedan, the feeling was that everything was lost. I saw General Georges, who was commanding the Northeast Front. I saw him sobbing and saying there has been some deficiencies, and he fell in a chair and sobbed.
De franska motanfallen kom, var de illa organiserade och sällan särskilt ihållande. Fransmännen hade lika många och lika tunga stridsvagnar som tyskarna. Men de tyska pansarstyrkorna gick alltid till samlat angrepp. Dessutom hade de franska stridsvagnarna tekniska brister. Allt som oftast måste de överges på slagfältet. Tyska infanteridivisionernas huvudstyrkor har nu ifatt pansarförbanden vid krigsbroarna över Mös. Allt gick som planerat, åtminstone för tyskarna. Efter nästan total overksamhet den 13 maj blev den 14 maj hektisk för de allierades flygstyrkor. Brittiskt och franskt bombflyg anföll pontonbroarna över Mös med hänsynslös djärvhet. Allt för sent hade de franska generalerna insett den här sektorns väsentliga betydelse. Men trots de allierade piloternas mod blev deras insats en katastrof. Nära hälften av de allierade planen kom inte tillbaka. RAF, det brittiska flygvapnet, hade aldrig lidit större förluster. Efter den 14 maj tillhörde luftrummet tyskarna. Och samma dag kapitulerade Nederländerna. Nu kunde bara ett mirakel rädda Frankrike. Med brohuvudena säkrade kunde pansarstyrkorna gå vidare. Slaget om Sedan övergick till slaget om Frankrike. skulle den mest avgörande fasen i hela den tyska planen inledas. Omfattningen norrut mot kusten, som skulle stänga in de allierade styrkorna i Belgien. När nyheten om nederlaget i Sedan nådde Paris utbröt panik. De som kunde flydde. Den franska generalstaben, som ännu inte kände till den tyska planen, antog att Hitler genast tänkte inta Paris. För att skydda huvudstaden drog man tillbaka en del styrkor som låg längs Meuse, men det bidrog bara till att vidga de tyska brohuvudena. Gamlin vägrade tro att hans taktik var felaktig och antog att han hade blivit förrådd. Medan gendarmeriet letade efter 50 kolonnare bakom linjerna avskedade Gamlin i stort sett på måfå ett 20-tal av de högre befälen i fronten. De allierade styrkorna bordades tillbaka från Belgien och den 17 maj 1940 föll Bryssel. Det blev också slutet för Gamlin. Han ersattes som ÖB av general Bergan. Fransmännen hade blivit desperata. En 73-åring ersatte en 68-åring. Och dessutom hade Bergan tillbringat det senaste året i Syrien. Så han var inte alls insatt i läget. Samtidigt blev Marshal Pétain, nu 84 år, vicekonseljpresident. Innan han lämnade Spanien, där han hade varit ambassadör, hade Pétain sagt till Franco att Frankrike redan var besegrat på grund av 30 års marxism.
He was completely on the side of the defeatists. He was a very, very old man, and he'd been recalled in the hopes that his name would bolster French morale. It did nothing of the sort.
De franska generalerna drog streck på kartorna där tyskarna skulle hejdas. Bara för att få veta att pansarstyrkorna hade passerat innan orderna ens hunnit ges. Under framryckningen mot kusten låg tyskarna hela tiden ett steg före fransmännen. De franska soldaterna gav sig i massor. Åtskilliga kolonner, ibland 20 000 man starka, lade helt enkelt ner sina vapen. Marscherade med sina officerare i spetsen mot de tyska linjerna.
The French troops did not prove the same soldierly discipline as in the First World War. I think this is caused by the Maginot spirit and the long phony war, so that the French soldiers believed that they will have no more war.
Till och med generaler föll i tyskarnas händer. Den 19 maj blev general Giraud, som just hade utnämnts till chef för den franska 9:e armén, tillfångatagen av ett stridsvagnsförband enligt fransmännen, av en koktross enligt tyskarna. Men det mest tragiska var flyktingkolonnerna. Ett tag vandrade 12 miljoner människor ute på vägarna i Nordfrankrike utan att veta vart de skulle ta vägen.
All the civilians used to come up to us and to ask us what they were to do, because the government had not told them what to do. And we all said, for heaven's sake, stay where you are, don't get on the roads. But they all got in a panic and left. One old lady had a a key which she gave to us, and said, and we said, why, you can't, mustn't give us your key. Oh, well, last, in the last war, I took away my key, and when I came back, I had the key, but no house. My worst memory was seeing two German planes coming along at roof level, machine gunning, and one realized then how awful it was for the refugees.